En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
Syrpodden, välkomna ska ni vara denna tisdag. Jag är fortfarande hemma, lite krasslig i halsen. Men Sillin rullar på, så att det får väl vi göra också då. Makoto, du befinner dig som du ska då på redaktionen och håller koll på allting som händer. Och händer grejer, gör det, kan vi verkligen säga.
Det gör det. Det kan man väl lugnt konstatera att det gör. Händer en hel del grejer till och med faktiskt. Så att nu intensifieras det, bara en vecka kvar av fönstret nu också dessutom. Så.
Ja, utan tvekan den mest intensiva veckan vi har bakom oss här, så här långt i det här fönstret. Jag vill börja i Everton. Frank Lampard fick sparken då efter förlusten mot West Ham i helgen. Det var ganska väntat ändå. Det var lite olika tips efter den matchen huruvida han skulle få fortsatt förtroende eller inte. Det fick han ej. Nu letas det med ljus och lykta efter en ersättare, en krisdoktor som ska komma in och rädda det här kontraktet åt Everton, för att det liksom, finns ju liksom inte på kartan att Everton ska åka ur Premier League. Vi har varit inne på att det är liksom 70 år sedan senast de är den klubben som har spenderat flest säsonger av alla i den engelska högsta ligan. Så att ett uttåg vore minst sagt anmärkningsvärt och föga förvånande, Makoto. Man har hört av sig till The Notorious B.I.G. Big Sam Allardyce igen. Han har varit där och räddat dem förut en gång. De skildes väl inte på speciellt good terms den gången. Men man har ju också hört av sig till alla andra, vad det verkar. Allt från Pochettino till ja, Thomas Frank har kommit uppgifter om att man har hört av sig till.
Marcelino såg jag, och det lockade mig i alla fall och tyckte att det hade varit otroligt spännande. Jag sitter och väntar på att någon Premier League-klubb ska ta Marcelino.
Ja, precis. Man ska komma ihåg att det är en jävla uppställning tränare som Everton har haft de här senaste 5-6 åren. Från Ancelotti och Benitez till ja, men Sam Allardyce och Frank Lampard och allt möjligt. Men jag tror, om jag ska sätta mina pengar på något, så skulle jag sätta dem på Sean Dyche. Det är för mig det mest logiska alternativet i alla fall.
Alltså jag säger ju att om det går att ta Marcelino, kör. Det tycker jag. Jag tycker att det är så pass skicklig tränare att han kan hantera en väldigt tuff situation på så vis. Jag är inte lika övertygad av att en Sean Dyche-anställning i det här läget skulle vara rätt väg att gå. Absolut. Nu handlar det bara om att rädda kontraktet, men jag vet inte om det är den typen av fotboll du räddar kontraktet med för Everton just nu. Jag vill ha in någonting som känns mer framåtlutat, någonting mer spännande på så vis, men såklart inte bara, det är inte som att jag vill att jag ska anställa Kikiset igen och hoppas på det bästa, det är inte det jag menar, men jag tycker Marcelino är en ganska bra mellanväg i det. Big Sam, jag vet inte vad jag hade tyckt om den, förr eller senare ska han väl misslyckas. Och det känns inte heller rätt, men såklart att hans track record på att rädda klubbar i sådana här lägen talar för sig självt. Men ja, det är oroväckande, och som sagt så att det inte är otänkbart att Everton åker ur. Det är ju där vi har hamnat, det är väldigt tänkbart att de åker ur. Jag ser dem som en av huvudkandidaterna till att åka ur egentligen, oavsett vem de anställer, så länge de inte fixar den där truppen. Så att, nej, det är väldigt oroväckande tid. Sen är det helt rätt och sparka Frank Lampard faktiskt, det är ju det, för att det har inte varit bra nog. Sen kanske man till och med skulle ha gjort det tidigare.
Nej, men samtidigt, det har ju såklart inte sett bra ut, men det är en halv säsong kvar att spela. Det finns ju mycket att jobba med rent tidsmässigt och antal matcher att vända på det här, och bara få in någon som skulle kunna röra om lite grann. Jag menar, dela ut en hårtork eller två. Någon som får fart på grejerna. Någon som, eller det allra viktigaste är att det kommer in någon som spelarna tror på. För utan spelarnas förtroende så kommer det inte bli någonting. Så det måste komma in, någon som spelarna tror kan lösa det här, som är, spelarna tror har tillräckligt bra idéer. För att de hade uppenbarligen tappat förtroendet för Frank Lampard, det tycker jag man har sett på prestationerna. Och, det finns ju fortfarande spelare i den här truppen som de ska inte behöva åka ut, tycker jag. Men, ja. Vi får se vad som händer där. De har ju som sagt hört av sig till alla och det är ju en fascinerande palett med tränare som har varit i Everton och misslyckats de här senaste 5-6 åren. Och det är ju, som sagt, det har vi också varit inne på, det är ju en av de klubbarna i Europa som har spenderat mest pengar netto av alla. Jag tror att de är på netspendlistan, ja, 8 eller 9 eller något sånt där i hela Europa.
Det är helt sanslöst uselt.
Ja, alltså det är sanslöst.
Det är så fruktansvärt dåligt hur den klubben har agerat på transfermarknaden. Man tänkte att det skulle bli bra när Marcel Brands kom in och det fanns lite tydlig tanke med där de värvade, och sen så har det bara kollapsat fullkomligt och Brands är inte kvar heller. Det är fascinerande hur, alltså, titta på Everton så hittar du allt man kan göra fel om du har väldigt mycket pengar och en ganska bra fotbollsklubb.
Ja, i princip. Moshiri är väl det största problemet i den klubben, om något faktiskt. Hur är ni? Vi jagar vidare. Ska vi riva av några bekräftade eller? Jag tror att det är
ja, det är ju en del att riva av faktiskt där.
Ja, men det är ju det. Jag tror att det är många Arsenal-supportrar som vill ha någon slags scouting-rapport på Kivior. Har ingen koll på honom heller, om jag ska vara riktigt ärlig. Mittback från Spezia. Polack.
Mm. Ja, alltså han dök ju upp. Det här ryktet om att han var klar dök ju upp efter vi spelade in senast. Han har ju inte nämnts i något sammanhang, inte ens den positionen har nämnts överhuvudtaget. Och Arsenal ska ju ha agerat väldigt fort. En spelare som de såg passa profilen, en vänsterfotad vänsterback, ung, 22 år gammal, två fina säsonger i Spezia bakom sig, kom från Gilina i slovakiska ligan innan dess, samma klubb som även en viss Milan Skriniar spelat för en gång i tiden. Polsk landslagsman, startade varje match i VM för Polen. Som sagt, gjort det bra i Spezia. De värvar honom för, vad blir det, 20 plus 6 miljoner euro eller vad det nu var, tror jag. Något i den kategorin eller det området i alla fall. Och jag tycker väl att det, för att bredda alternativen defensivt, så är det väl en smart, bra värvning. Och som vi sagt, vi har ju sett Arsenal göra väldigt bra drag på transfermarknaden. Och det är väl bara att lita på att Kivior också är ett av dem. Att det kommer vara en sån spelare som man känner trygga med att kasta in i en match och kommer att göra det han ska. Och inte för en alltför stor summa. Så det är väl en nyttig värvning. Och det verkar väl inte som att de är helt klara heller. För de verkar ju ändå vilja bredda mittfältpositioner också. Som kanske är det viktigaste att göra, att hitta en backup till Thomas Partey. Mm. Som kan vara mittfältankare ifall han nu skulle vara avstängd eller skadad.
Ja, verkligen. Nej, men det är väl den positionen som alla har tittat på. De har ju fått in Leandro Trossard, gjorde debut här i helgen då, i segern mot Manchester United. Såg pigg ut. Tycker jag, vi vet ju vad han kan. Snabba fötter har han. så att det är ju den där mittfältspositionen som det egentligen finns en svaghet bakom Partey. Annars så känns det ju den här truppen väldigt, väldigt både stabil och bred faktiskt. Man ska titta på dem, framförallt med tanke på spelarna som har klivit fram den här säsongen. Med Ben White till exempel, som ju har erbjudit ett helt fenomenalt alternativ. Han kanske inte hade sin bästa match just i helgen, men...
Men då kommer ju Tomiasu in och är säkerheten själv. Ja, och funkar,
men då
i
finns ju Tomiasu där bakom, så att det är liksom ingen... jag menar Sinchenko, och där bakom vet vi också att det finns spelare, så att det är verkligen en fin och bred trupp, och kan man få in någonting bra till på mittfältet där, då känns det som att de har sin trupp för en eller två säsonger framöver.
Sen ska jag säga, det pratas ju mycket om Declan Rice i sommaren, och det hade ju varit logiskt ur väldigt många aspekter för alla parter egentligen, så att den tror jag man kommer jobba med. Men vi får se vad det är för typ av mittfältare man tar in nu resten av den här säsongen, om man gör det. Trossard ska väl nämnas, nu var det inte officiell när vi pratade senast, och ja, också smart lösning sett i situationen som uppstod, att man var redo att lägga pengar på Mikhailo Mudryk, inte så mycket pengar som Chelsea var redo att lägga. Absolut, han imponerade i sin debut här i de minuter han fick, men Trossard är en bra lösning på liksom kort sikt för Arsenal. Och det är en spelare som vet vad han håller på med i Premier League, som inte kommer gnälla på sitt av bänken, som verkar ganska uppskattad direkt när han har kommit och hoppar in och gör gediget arbete med. Så att jag tycker det är också bra agerat, och det är ju det som till stor del har lagt grunden till att Arsenal gör den säsongen de gör, att de har varit otroligt stringenta i hur de agerat på transfermarknaden under väldigt många år. Det var tydligt, det ska vara viss typ av spelare, det ska vara spelare som Arteta och Edu är överens om att de vill ha in, det ska vara spelare i rätt priskategori, i rätt ålderskategori, och de får resultat av det också, som vi ser. Så att jag litar fullt ut på att de vet vad de håller på med i den klubben just nu.
Ja, alltså verkligen. Frågan är ifall Chelsea vet vad de håller på med. De kör i alla fall. Det är en sak som är säker. De har kört så hårt att UEFA har börjat se över sitt regelverk. Vi ska komma till det, men vi får väl bara dyka ner i vad Chelsea har hållit på med de här senaste dagarna. Man har tagit in Noni Madueke till att börja med. Och sen så har man väckt liv i den där gamla Enzo Fernandes. Enzo Fernandes-förhandlingen igen.
Ja, alltså vi kan börja med Madueke, för det är ju också, det var en spelare som vi försökte koppla samman med dem även innan Mudryk blev presenterad, men som han då valde att, men vi kör, värva honom. Madueke 2031 var det väl i slutändan, också på honom, väldigt långt kontrakt för den här 20-årige PSV-yttern som, ja alltså inte har varit helt självskriven i PSV ska sägas, det är en duktig spelare absolut, men det är inte någon som har gjort någon jättestor skillnad där än. Det här är en värvning för framtiden. Värvat för väldigt mycket pengar. Och PSV var ju klar med att vi kan inte tacka nej till det här. Liksom. Det är för mycket. Och Chelsea var bestämda att vi ska ha honom in med han. Och man är lite så här, ja, vad är han tänkt att gå in? Vad är tanken med den här värvningen här? Och nu blir ännu en offensiv ytter. Absolut, han kan spela liksom på högerkant om man använder yttrarna som wingback och vidare. Men nu vill de ju värva Malo Gusto från Lyon mitt i allt här också. Ja. Som de ska vara ganska långt gångna med. 19 år i högerback som är jättespännande, ett FM-namn som, ja, det blir väl säkert bra det, men det är, för nu värver man ändå en position vi faktiskt har sagt att de behöver värva någon på, det är en högerback och Malo Gusto ingår ju absolut i den kategorin, men så är det ju en innermittfältare, att de återupplivar Enzo Fernandes, ja, är de redo att betala utköpsklausulen, för annars kommer det aldrig bli någonting. Det är jag helt övertygad om att Benfica kommer ju, de borde ju vara rosenrasande ifall Chelsea kommer tillbaka till förhandlingsbordet och inte tänker betala klausulen. De var ju rosenrasande förra vändan. Fatta att göra det nu igen med en vecka kvar av fönstret. Moises Caicedo ska byta agent nyligen.
Mm-hmm.
Och han ska ju vara väldigt sugen på att göra en flytt möjligtvis då, men det kommer kosta. Mm. Oavsett vilken klubb det är som skulle försöka värva honom. Chelsea borde vara intresserade där med. Det kan hända precis vad som helst i Chelsea under de här sista dagarna, och det, jag förstår att om man håller på Chelsea då måste det vara, ja, skräckblandad förtjusning över det man kan spendera på marknaden, men för oss utanför så är det ju mest otroligt underhållande, för man vet inte vad Todd Bowley får för sig, och vad han har för scoutingverktyg, hur han jobbar, vad han tänker med sina värvningar och vad som får Chelsea att spendera vad på vad. Det är så mycket frågetecken kring vad de håller på med, vad de har för tanke med den här säsongen och allting, så att det är bara att luta sig tillbaka och hänga med på resan på något sätt, för det kan inte sluta vad som helst.
Ja, det verkar ju inte UEFA göra dock.
Det ska de inte göra heller.
Många har ju ställt sig frågan, hur kan Chelsea med befintligt financial fair play regelverk spendera så som de har gjort den här vintern? Och sommaren, om man ska vara riktigt ärlig. Och det har ju varit genom att då erbjuda extremt långa kontrakt och på det sättet få långa avbetalningsperioder och framförallt långa perioder att skriva av de här skulderna på rent bokföringsmässigt. Och det är de ju inte såklart inte först med att göra. Så här har ju många gjort. Vi såg Darwin skriva på för 6 år i somras. Vi har sett andra också på liknande sätt då för att balansera böckerna. Men UEFA verkar ju ha varit helt som vanligt då, suttit och sovit på jobbet och insett att oj, men det här verkar lite konstigt, det här känns inte så FFP-igt, nej men det här kanske vi måste ändra på nu då. Det är en sån häpnadsväckande dålig koll på sin egen organisation och vad det är man håller på med. De har skrivit det mest ihåliga regelverket någonsin som är Financial Fair Play, som klubbar bara tävlar i att hitta olika sätt att komma runt och lyckas med hela tiden. Men om det är Barcelona som river kontrakt hit och dit, eller om det är Ja,
vi förstår. Juventus som ordnar 15 minuspoäng på att trissa upp värdet på sina egna spelare de säljer.
Ja, jo, vi kommer till det också. UEFA vill nu då alltså sätta en tidsgräns för hur långa kontrakt man ska få skriva till 5 år. Och det här ska då kicka in redan i sommar. Det är så reaktionärt, det är så korkat, det är så dåligt. Det här är ju inte ett av de problemen egentligen som FFP har. Det finns så andra mycket större problem i FFP än att det finns en öppning för långa kontrakt och att klumpa ihop en massa transfers under en kort period och sen slå ut dem under kontraktslängderna.
Så att, nej, det är bara att du kan direkt bokföringsmässigt skriva av mindre. Det är ju det.
Ja.
Och om du då på 5-årskontrakt sen efter det, så är det ju det som återstod den när du skriver på ett nytt som du kan då bokföra över på dem. Så det är ju det som är skillnad, att det nu här och nu blir väldigt mycket mindre summa. Nu ska vi inte gå in för mycket på bokföringsekonomi, för det är varken du eller jag särskilt liksom, alltså vad heter det, upplärda i på det viset. Men,
vilket påhopp.
Men,
nej, så är det ju. Så är det ju såklart.
Du är ju anställd. Du
ja, men, jag blir bara, det jag egentligen blir trött på, jag kan inte svara på om den här regeln är väldigt skadlig eller om det är bra att den ändras eller om det är hur det påverkar fotbollen mer än andra sätt att trixa med bokföring. Men just att UEFA, bara för att en klubb bestämmer sig för att använda just det här sättet väldigt, väldigt effektivt och i väldigt stor utsträckning just nu, får liksom någon slags jag vet inte, någon slags spatt och bestämmer sig för att men nu måste vi skriva om reglerna igen. Jag vet inte, det känns så jävla oproffsigt.
Jag håller med dig, jag ser inte det som ett problem, för det är väl Chelseas eget problem om de väljer att signa någon i Madueke till 2031.
Ja, alltså, visst.
Men då sitter de på det här kontraktet och de tror uppenbarligen på den här spelaren så pass mycket att de vill skriva det här kontraktet i 2031. Mm. Och gör de kan värva massa och komma undan FFP på vissa sätt. Det i sig är såklart ett problem, men det är ju reglerna i sig som är felskrivna. Det kommer alltid finnas sätt att gå runt dem, och de kommer alltid att gynna de rikaste klubbarna oavsett vad.
Ja.
Så att vi...
Om det är Chelsea man vill komma åt, så är det ju redan för sent, för de har redan gjort sina värvningar helt inom reglernas inom det regelverket som finns, helt enkelt. Ja, ja, hur som helst.
Vad ens UEFA medvetna vad Juventus gjorde? Det är ju liksom inrike som hela den soppan har nystats upp. Det är ju ingenting som UEFA varit och petat på.
Nej, för sen finns ju då, och det här är ju då UEFAs transferregler. Sen har ju de olika ligorna egna transferregleringar. I Spanien har det ju varit mycket tal om de här att lönetaket som finns där. Och i Italien så har då Juventus,
de har ju alltså gjort sig skyldiga till rent bokföringsbrott. Och det har ju att göra med, och det här var ju någonting som började utredas redan för ett år sedan, eller över ett år sedan, är då när man började utreda de här så kallade plusvalensa-övergångarna. Det är ju ett uttryck som vi har använt i den här podden förut. Där man pratar väldigt ofta, jag vet, vi har pratat bland annat med Babylona och gäster och sånt, vi pratar i Italien, så har vi pratat just om det här att ja, men den spelaren skickas dit, den spelaren skickas dit, båda klubbarna blir nöjda, plus Valencia, hej och hå, bra papper nästa år. Och att man gör det för bokföring. Juventus har ju satt det här i system under väldigt många år, där man då har trissat upp värdet på spelare inför till exempel då bytesaffärer. Där man säljer spelare som absolut inte är värda 20 miljoner euro för 20 miljoner euro på pappret, samtidigt som man kanske värvar en spelare som egentligen inte är värd 26 miljoner euro men värvas för 26 miljoner euro från samma klubb. Och det var ju det stora, liksom mest tydliga exemplet, och det som med facit i hand är den absolut sämsta swap-dealen genom tiderna är Artur Pjanic, som jag har tjatade om under den sommaren över hur underlig den var på alla sätt och vis. Nu med facit i hand, nej, Juventus gick inte vinna den här heller. Barcelona blev av med en väldigt duktig mittfältare. Då, på den tiden, väldigt duktig mittfältare. Nu mer utskrattad låneprojekt i Liverpool.
Ja, nu sitter han ju bara och käkar i pren i Liverpool, så jag vet inte vad...
Ja, men han ska ju tillbaka i vår och lira, sägs det.
Ja, jo, det sägs det.
Det blir kul. Nej, men Artur värvas av Juventus för 80 miljoner euro. Hiskeligt överpris. Barcelona får Miralem Pjanic för 60 miljoner euro, hiskeligt överpris, en 30-årig mittfältare som är på dekis, som de sitter fast med fortfarande. Eller om de blev av med honom, jag minns inte. Jag har ingen aning vad Pjanic sysslar med just nu. Men i alla fall, den dealen är bara gjord för att de skulle rädda sina böcker, för att om du värvar en spelare för 60 miljoner så kan du skriva av det på 5-årskontrakt. Mm. Om du säljer en spelare för 80 miljoner, då får du in de 80 i bokföringen där och nu. Så man tittar på Juventus övergångar under de här åren, de tar in 2 miljarder per säsong på spelare man aldrig hört talas om. Och det här har ju då utretts, och det är väldigt svårt att utreda. Alltså, vad är ett uppblåst värde på en fotbollsspelare? Det är en väldigt svår sak att definiera. Men i Juventus fall är det då så att de har ansetts skyldiga till bokföringsbrott och straffas med 15 minuspoäng för detta. Det här är alltså en helt annan form av skandalen. Det som Calciopoli-skandalen 2006 när Juventus är mutat domare. Det är något helt annat. Här är det liksom ren bokföringsbrott. Hela ledningen har ju fått avstängningar. Agnelli och Nedved hade ju redan avgått egentligen innan det här. Paratici som numera är i Tottenham har ju fått avstängning på 2 år eller vad det nu är också från italiensk fotbollsverksamhet. För sättet de har gjort det. Och det jag undrar, liksom, kunde man inte se det här direkt? Nu vart det ju en dom, och det är lite förvånande att de ändå lyckas göra en dom, och det sätter ju ett visst prejudikat som blir väldigt intressant att följa. Napoli är också under utredning. För de skickade ju 4 doldisar till Lille som ingen har hört talas om i samband med värvningen av Osimhen. Som också var värda väldigt mycket pengar bokföringsmässigt, och de köpte någon kille som har liksom spelat en U19-match för 100 miljoner. Det är rörigt, och anledningen att Juventus straffas och inte så här Sampdoria och Genoa och så vidare, det är ju för att Juventus har satt det i system och gjort det i väldigt många olika instanser och olika fall. Så det är ju det som är grejen i det här sammanhanget, och det är därför som Juventus nu har det här poängavdraget. Så nu har de ju för sig en poängskörd som är mer, alltså mer lik det som borde vara den egentliga poängskörden sett i deras insatser den här säsongen. Jag tycker det är ett mirakel att de ens var med uppe i toppen sett till hur de har spelat.
Ja.
Och vad de har haft för trupp. Så nu är de väl lite mer på rätt. Nu hoppas jag bara att man tar det här som, ja, de ska ju överklaga till ännu en instans i Italien för att få bli av med det här. Men också att nu är det ett läge bara att spela in de här unga spelarna och bygga upp spelare som faktiskt har ett värde och trissa upp dem på fotbollsplanen, värdet på sina spelare, istället för att trissa upp det i böckerna.
Nej, men vi kan väl stanna lite i Italien då. Vi ska prata om Skriniar som då uppges vara klar för PSG. Det har vi pratat om jättemycket under sommaren. Kan alltså lämna redan i vinter. Och det var ju någonting som Inter-supporterna såklart inte vill höra, men så kan det bli.
Det har ju hänt en del i Milans Skriniar-fallet, för det var ju prat mycket om kommer han förlänga eller inte. Han har haft ett utgående avtal, Inter tackade nej till budet och kom från PSG i somras. Skriniar var väl tidigare tydligen att han ville stanna. Sen så var det ju förra veckan det kom då rakt på att Skriniar kommer inte förlänga. Inters bud som de har sagt är deras sista och liksom max där de kan tänka sig ge. Tackar inte Skriniar och hans representanter ja till. Kort efter de uppgifterna kom från Italien och Sky där, så kom ju Kip ut med att ja, han är klar. Han har sagt grönt ljus till PSG och ska dit i sommar. Men det har ju utvecklats sedan dess, för nu i helgen, eller igår då när Inter mötte Empoli, så valde Milan Skriniar att ta 2 gula kort inom loppet av 40 minuter och blev utvisad. Också intressant. 5 minuter efter den utvisningen, det vill säga i pausvilan av den matchen, så dyker hans agent upp i tv där han klargör att Skriniar kommer absolut inte, som dagsläget är, stanna i Inter. Det finns inte att han förlänger. Otroligt intressant timing på det, för övrigt. Och det känns bara rörigt. Och han sa, ja men det är Inter från början som ville casha in på honom i somras, och vi har varit proffsiga i alla situationer och han kommer vara proffsig hela vägen in i kaklet för Inter och så vidare och så vidare. Och Skriniar har varit ett superproffs under tiden i Inter, det råder inget tvekan om den saken. Men sen gick ju Galtier ut och var väldigt tydlig med att ja, vi får väl se om han dyker upp i januari eller i sommar. Men såklart vi vill ha honom och har velat ha honom länge. Och det är inte ofta en tränare går ut och rakt ut säger att men det är aktuellt att få in honom redan nu. Och man talar så öppet om en annan klubbspelare. Nu får ju Skriniar förhandla med vem man vill eftersom att han har mindre än 6 månader kvar på avtalet.
Just det.
Men det kommer ju uppgifter i Gazettan om att Inter ändå kan tänka sig casha in. De är arga, förbannade på PSG. De får skylla sig själva lite, tycker jag egentligen. Men Men att de då kan tänka sig att släppa honom för en summa på typ 20 miljoner euro för att casha in någonting här på liksom det sista halvåret han har kvar på kontraktet innan han då lämnar gratis. Så att det är ett jättetapp för Inter. Jag tror mycket väl att de kan få igenom en övergång redan i vinterfönstret om PSG vill göra det och inte bara väntar in och tar han gratis istället. Och någon känner vi la in dem nu direkt. Så att, supertapp för Inter som måste hitta någon annan. Pratar om Milenkovic givetvis. Brukar alltid prata om Milenkovic så fort det pratas mittbackar och Inter. I Fiorentina då alltså. Så vi får se vad det här landar i, men absolut inga roliga nyheter för ett Inter. Och dessutom förlorade hemma mot Empoli. Ska jag läggas till också, så att det ser ju inte bra ut för Nerazzurri just nu.
Nej, det gör det inte. Frågan är om det ser bättre ut hos grannarna då i Milan. De jagar i alla fall Saniolo, precis som Spurs gör.
Mm. Ja, det verkar som att Saniolo vill till Milan också. Mm. Och ska väl nästan uppges i alla fall vara överens om de personliga detaljerna på förhand. Sen är huruvida Milan kommer överens med Roma med en övergångssumma en helt annan fråga. Och där är ju Tottenham också ute efter honom, och där har de varit ett tag, och han skulle passa väldigt bra i Tottenham tycker jag också, Zaniolo, på att men, behöver en offensiv mittfältare.
Behöver de verkligen det?
Jag tycker det.
Jag vet inte. Alltså, de har Richarlison, de har, alltså han är ju, ja, men han är mer en offensiv mittfältare, absolut, men samtidigt lite den där, jag vet inte, det känns inte som den där mer robusta mittfältsvärvningen som de skulle behöva. De skulle egentligen behöva Bissouma som spelar som han gjorde i Brighton. Men
jag håller inte helt med. Alltså, för jag tycker att det som saknas på Spurs mittfältet är kreativitet. De behöver typ en James Maddison. Alltså de behöver, eller Christian Eriksen.
Ja.
Ja, men alltså, med någon typ av, alltså, spelare som har lite passning, fot och kreativitet. För just nu så blir allting isolerat på, kan Son, Kane och Kulusevski göra det? Om inte de kan så kommer ingen annan göra det. Och jag tror att alltså, få in Zaniolo som ett alternativ att faktiskt använda på innermittfältet, tänker jag honom som. Om du spelar Kulusevski som ändå är väldigt företagsam i det defensiva arbetet också.
Just.
Så har du nog råd att spela en Zaniolo på det här mittfältet med. Och du har wingbacks utanför. Det borde inte rucka balansen för mycket, kan jag tycka. Så att det är där jag ser honom. Och då ser jag honom som en väldigt bra värvning för Tottenhams del. Sen är frågan, vad kommer Roma kräva? Mourinho var ute och sa att just nu verkar det inte bli någonting, för ingen har betalat det vi vill ha för honom. Så vi får se vad det landar i. Och sen jagar de ju, Tottenham jagar ju Pedro Porro också som högerback.
Ja.
Där samtidigt, och den jakten verkar ju fortsätta fortfarande i alla fall.
Ja, och ska man kolla på de senaste uppgifterna runt just Saniolo, så är det väl Milan som det lutar mest mot.
Ja, verkar vilja till Milan, verkar vilja stanna i Serie A, och Juventus har ju kopplat samman med honom nu också, men Juventus kommer väl kanske inte ge sig ut på marknaden riktigt i dagsläget med tanke på att de har annat att fundera över i den klubben just nu. Mm.
Vi skuttar vidare då, vi konstaterar att, just det, det finns ju lite annat i Spurs att prata om dessutom.
Det är väl, det är ju Zaniolo och Porro är väl inte de stora grejerna i Tottenham. Nej, det var det som rapporteras i helgen.
Nej, det är det ju inte. Det första är väl att Conte kommer lämna efter den här säsongen. Och det har väl känts,
enligt Dimarzio i alla fall.
Ja, enligt Dimarzio, och det känns väl också rätt rimligt. Det är klart att hade de vunnit en stor titel eller så hade det varit någon annan sak, men det har inte varit någon supersäsong för Spurs. De är ju frånåkta rejält utav Arsenal framförallt, som alla andra i ligan om man ska vara ärlig, utom kanske Manchester City. Men det har väl inte rört sig framåt sådär jättemycket, och då är frågan, vem ska komma in istället? Det är klart det pratas om Pochettino, men vi vet ju vad som kommer hända. Det kommer ju bli Thomas Tuchel, för de ska ju ha alla gamla Chelsea-tränare.
Så att, nej, men tar de inte Sarri emellan då?
Nej, men det är inte, fan, Tuchel.
Tror han tar Tottenham?
Ja, varför skulle han inte göra det?
Jag vet inte, vänta på något annat. Ja. Nej, alltså, absolut, såklart att om Tuchel är tillgänglig och han är intresserad så kör.
Jag tror alltså, för Tottenhams skull skulle det ju vara kanon ju. Ratat Tuchel högt.
Det har varit jättebra för dem. Så att det får man väl hoppas för Tottenham skulle att det skulle kunna bli Tuchel.
Det blir ju alltid det. Det blir ju alltid en gammal Chelsea-tränare. När
ja, och därav säger jag ett annat namn, Sarri.
Ja, det är sant i och för sig. men
Sarri-boll på Tottenham Stadium.
Men Sarri, nej. Nej. Jag vet inte, ska han stå där och tugga fimpar på, den där, på Tottenham Hotspur Stadium? Jag vet inte.
Jag gillar Sarri.
Oh, det gör man ju, absolut. Ja. Men jag vet inte. Jag är inte helt övertygad om Sarri i England.
Nej. Alltså det var väl halvt skämt också. Det har faktiskt dykt upp något lite rykte om att just Sarri är aktuell. Så att, men han har väl fullt upp i Lazio här just nu. Sen undrar man ju, vad ska Conte hitta på då?
Ja, det är ju en bra fråga. Conte har ju skaffat sig ett ganska speciellt CV. Alltså, han får ju nästan alltid effekt från klubben som han går till. Det blir ju liksom en omedelbar Conte-effekt. Men han spelar oglamoröst. Han är svår att ha att göra med. Han har en tendens att lämna klubbarna i sämre skick än han hittar dem. Men däremellan så brukar det liksom trilla in en trofé eller två. Så att det är ju... Ja, det är ju frågan vem som vill ha Conte. Jag tror ändå det finns ganska många som kan tänka sig av storklubbarna. Ja, men Juventus kanske.
Om de nu gör sig av med Allegri på något sätt.
Ja, om de lyckas det. Om de har råd med det.
Ja.
Den här gången.
Jag tror det hade varit bra för Juventus. Sen finns det väl såklart historia där och så vidare att ta hänsyn till. Men...
Ja, visst. Men det kommer man runt.
Ja.
Faktiskt, ja. Och den andra stora grejen i Tottenham förstås då, det är ju rykten om Harry Kane. Manchester United ska ha liksom hört sig för på något sätt. Det får man väl inte göra hur som helst, men det ska ju finnas någon slags, alltså det är väl ingen hemlighet att Manchester United har varit intresserade av Harry Kane. Det har de ju varit i 5 Nej. År. Harry Kane är ju en fenomenal fotbollsspelare som jag håller otroligt högt. Och samtidigt så har ju det där, jag menar, han var väldigt nära Manchester City, han tog ju förväl av klubben en gång, så då kan han väl göra det en gång till, tänker man. Ändå i det här skedet av karriären, det handlar nog väldigt mycket om vem som kommer in efter Conte, tror jag, för hans del. Om det kommer in en tränare som han tror på, som han tror... För jag tycker så här, det råder ingen tvekan om att Harry Kane själv vill vinna någonting stort med Tottenham. Det skulle vara det som betyder mest för honom. Samtidigt så vet han ju att han har varit en av världens bästa anfallare under de här senaste 8 åren då han har befunnit sig på sin topp. Han har inte vunnit någonting. Han har spelat i ett lag som har varit lite liten. Som har tagit sig till en Champions League-final som hade haft några bra runs i ligan, men som egentligen inte har kommit närmare så att vinna någonting. Och det är klart att han är för bra för att gå igenom en hel karriär utan att vinna någonting stort. Och förr eller senare så kanske det är så att han måste någon annanstans för att det ska ske. Är han 29 år gammal nu? Han kan skriva ett väldigt lukrativt avtal med till exempel Manchester United. Samtidigt så har han ju själv sagt nu att han är öppen för att förlänga sitt kontrakt som då går ut sommaren 2024, va?
Precis, så att de måste ju ta ett beslut här. Ja. Det är ju det. Antingen cashar du in i sommar eller så lyckas du hitta ett sätt att förlänga kontraktet. Jag tror att Tottenham vill ju förlänga kontraktet, så är det ju. Sen är det väl upp till vad Harry Kane vill också. Och vi får väl se om de hittar någon form av konsensus. Och det beror nog mycket på vem som kommer in, hur den här säsongen fortlöper. Säg att Tottenham inte tar en Champions League-plats, vilket ju inte är otänkbart att de faktiskt missar. Då, vem vet? Vem vet vad han känner och vad han tänker i det läget när han ändå är 29. Han vet att han har ett x antal väldigt bra år kvar i toppen. Hur viktigt är det att han vinner den titeln med just Tottenham? Känner att han kan vinna den titeln med just Tottenham? Det är många frågor där.
Ja, men det är det som är den stora frågan. Kan han vinna den stora titeln med Tottenham? Känner han själv att han kan det?
Det tror jag. Alltså, såklart att Tottenham skulle kunna utmana om titlar.
Ja, men får man in en Tuchel så kanske han känner det. Då kanske han tycker själv att det är värt att stanna. Men ja, vi får se. Han har ju i alla fall öppnat för att förlänga det där kontraktet. som sagt, det handlar mycket om vem som tar över efter Conte, tror jag.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Lionel Messi. Hör du, han spelar fortfarande fotboll. Var över i Saudiarabien i det där otroligt bedrövliga mötet. Messi mot Ronaldo i öknen med sitt PSG. Hans kontrakt går ut i sommar, va?
Det gör det.
Så frågan är, vad händer med Messi?
Ja, alltså alla har ju unisont rapporterat att han ska förlänga. Mm. Och det har ju varit väldigt många trovärdiga uppgifter och varit det längre tag att han kommer förlänga. Och det är fortfarande så att de flesta rapporterar att han kommer förlänga. Men jag vill ändå slänga in det här i körschemat för att vår vän Gerard Romero, den här halvgalna Barcelona Twitch silly journalisten eller vad man nu ska kalla honom. Han är ganska liksom excentrisk och han kan slå fel på saker ibland. Men det är någonting som han har på sitt track record att han ofta är väldigt tidig ute med saker där han blir dementerad. Och där i slutändan får rätt. Alltså när det kommer till Barcelona-relaterade saker. Och jag tycker ju att Lionel Messi ändå får kategoriseras som en Barcelona-relaterad sak med tanke på historiken han har i klubben. Och det var ju Romero som igår då sa att Messi kommer inte förlänga. Han har ändrat sig efter VM-guldet. Han tänker inte stanna i PSG. Och där fick ju som följd av att Fabrizio Romano och Gastone Dull på Tycksport och alla möjliga kom ut och sa, men nej, det där är false news liksom. Det finns inte. Han har inte ändrat sig. De är fortfarande muntligt överens. De ska sätta sig ner och diskutera detaljerna, men han kommer att stanna i PSG minst till 2024. Och jag tror fortfarande han gör det. Men vi ska ändå ha i åtanke att det inte är 100% säkert, för det har inte presenterats någonting. Det är också snack om nu att det inte bara är en muntlig överenskommelse, utan fortfarande detaljer de måste komma överens om. Så jag säger inte att det här är 100% klart att han stannar i PSG efter nästa säsong. Men det beror ju helt på. Har Barcelona något S i rocker men vi inte känner till? Det finns ju också en relation där som måste repareras. Det är ganska många aspekter som måste klaffa då. För att Juan Laporta och Lionel Messi relation inte är den bästa efter att jag hela det här kaoset som gjorde att han fick lämna när de var överens om en förlängning men visade sig att La Liga-reglerna inte tillät att han skulle spela för den låga lönen och inte tillät att man skulle registrera honom, vilket gjorde att man blev tvungna att släppa Lionel Messi i slutändan. För han ville ju inte lämna då. Han var ju verkligen inte att man skulle stanna innan han gick till PSG. Så att jag vill ändå bara slänga in att det finns, det puttrar någonting. För att alltså man kan tycka om man vill om Gerard Romero och där han rapporterar och så vidare. Men i Barca fall har han ofta ganska god koll. Och vi kommer ihåg att det här är ju en Twitch-streamer som ofta har Kun Agüero och Luis Suarez med i sina streams och sitter och pratar med dem. Och det här är ju spelare som Messi känner väldigt, väldigt väl. Så jag skulle inte bara ta det som skitsnack.
Nej, men jag tror att det inte heller är bestämt att Messi kanske känner lite på det. Han har väl kanske ingen jättebrådska att bestämma sig i januari vad han ska göra nästa säsong. Han är ju som sagt 36 år gammal snart.
Och vi ska komma ihåg att PSG-maskineriet är väldigt bra på att pusha ut när de anser sig ha klart med någonting. Så att det, vi ska nog ändå ta Messi. Som sagt, jag tror ändå han kommer att fortsätta i PSG. Jag tror att han vill vinna någonting med dem och trivs ganska bra. Mm. Framförallt tror han trivs otroligt bra med att spela med Neymar. Som man ju vet, jag såg några klipp här som dök upp i sociala medier med någon som har satt ihop alla gånger som Messi och Neymar firar mål som andra gör. Tillsammans. Att liksom någon annan gör målet och sen är det Messi och Neymar som står och kramas för sig själva. Och det är ju ganska många gånger det har hänt genom åren. Så det var väldigt sött hela det där ihopklippet av olika klipp där. Men jag tror att det trivs att spela där på det sättet och så vidare. Men jag tror inte det är helt fastslaget i sten. Och den här uppgiften tycker jag är intressant att han kanske kan ha ändrat sig.
Vi pratade lite grann om Porro till Tottenham. En annan högerback som du vill prata om står i körschemat i alla fall är Fresneda. Nej, Fresneda.
Ja, eller det var väl lite frågor här inför Premier League-podden igår där många undrade om Ivan Fresneda, och då kan jag väl säga att jag är lite förvånad. Alltså varför det har blivit sån hype kring honom. Han är jättelovande. Han är duktig, gedigen och har fått ett genombrott den här säsongen. Men jag tycker inte att han håller en så pass hög nivå att det ska bli någon sorts huggsexa mellan Arsenal och Dortmund och Newcastle och allt vad det är om honom. Den förstår inte riktigt jag. Jag ser honom som en vettig värvning för 15 miljoner euro, absolut. Men jag ser inte riktigt den hypen på det sättet.
Nej, vi pratar precis om hur mycket om alternativen som Arsenal ändå har på högerbacken. Det är klart att Ben White och Tomiyasu är kanske inga stjärnvärvningar för just högerbacken. Ben White är ju mittback normalt sett. Men frågan är ifall Fresneda är den spelaren som ska komma in.
Nej, men han går inte in och petar någon av de två.
Nej, precis. Jag menar Newcastle, där har man ju Trippier på högerbacken. Honom petar man ju absolut inte. Så då är det ju...
Nej, men det, liksom det, för Newcastle har någon som understudy Trippier så är det väl vettigt.
Mm.
Och Dortmund är ju, så fort det är en 18-årig talang som är spännande så kommer jag Borussia Dortmund vilja ha honom.
Så är det ju. Så är det ju.
Så att, vi kommer in på en annan talang i Dortmund där om en stund också. Men det, nej, så att... Nej, vi får se. Jag förstår inte riktigt varför det har blivit sån hype om honom. Alltså det är jättelovande duktig högerback. Men jag tycker att det är för tidigt att sätta honom till skyarna än.
Mm. Och som sagt, Dortmund nämnde vi Moukoko stannar i Dortmund och förlängt då till 2026. Och dessutom så fortsätter ju då ryktena om Anthony Elanga och Dortmund. Det ska finnas...
Fast de ska ha kraschat nu.
Är det så?
Enligt tyska medier har rapporterat att det inte blir någon Elanga till Dortmund.
Nej, för det har dykt upp en massa olika klubbar som är sugna på att låna in Anthony Elanga.
Så är det ju.
Nu i januari. Och han har ju inte fått speltiden, så det känns ju som att ett lån här och nu skulle nog vara det bästa för honom istället för att sitta på bänk och spela U23.
Ja, det finns ju lite sådana situationer som United måste ha ställt till. Inte bara Elanga utan även Pelistri som jag har fått ännu mindre spel till. Mm. Jag tycker det är jättekonstigt varför han sitter där och förtvinar i ett U23-lag när han ändå var så pass bra att han fick speltid för uruguayanska landslaget i VM. Nu var ju inte uruguayanska landslaget särskilt bra i VM. Men ändå Pelistri är en allt för bra spelare för att sitta i något U23-lag eller sitta på en bänk och inte få speltid. Mm. Det tycker jag. Men jag ville prata lite om Moukoko också, för det är ganska intressant den händelseutvecklingen. För det var ju mycket snack om att han inte skulle förlänga. Och att han inte skulle komma överens med Dortmund. Och Barca ville ha honom, Chelsea ville ha honom, Newcastle ville ha honom och ville lägga massa pengar. Sen kom det ju uppgifter, och det här är inte första gången det har kommit kring Youssoufa Moukoko, om hans ålder. För att det kom alltså icke-bekräftade uppgifter på liksom om att det har dykt upp något annat födelseattest med då namnet som han ska ha haft innan han adopterades till Tyskland. Som gör gällande att han egentligen är född 00 och inte 04. Och det här har kommit också i efterdyningarna av den här nyheten att Kamerun visade sig att halva deras U19-landslag inte hade rätt ålder. Och Moukoko som då har rötterna i Kamerun. Men sen Dortmund har ju dementerat det kraftigt. Tyska fotbollsförbundet har dementerat det kraftigt, så är det såklart att Dortmund vet vad de håller på med och går och litar på de papperna, och vi får helt enkelt lita på att hans ålder stämmer på det här sättet. Men jag undrar inte om det är så att de engelska, för plötsligt efter de här liksom snacket dök upp, då var det han förlänger med Dortmund, officiellt stannar till 2026. Om det är så att de engelska klubbarna, även om det kanske inte överhuvudtaget stämmer att han skulle vara äldre än vad han på pappret är, att de fick alla kårar och drog sig ur. Men det har sagt, alltså även om man skulle vara 22 och inte 18, så är det fortfarande en otroligt spännande anfallstalang ska sägas. Men samtidigt så ja, lite frågetecken. Det är inte första gången du rapporterar sånt kring Youssoufa Moukoko. Det gjordes redan 2017, och det kan man väl på något sätt förstå vilken extrem impact han hade när han kom in och hur överlägsen han var alla i sin åldersklass när han var ung. Så att, men för oavsett den diskussionen så kan man väl säga att för Dortmunds del så är det väl jätteskönt att de, trots att jag tycker de skötte ganska konstigt på att de ens hamnar i den här situationen, ändå lyckats förlänga med honom. Han vill stanna, han vill fortsätta spela under Edin Terzic som han har haft under väldigt många år under sin utveckling, och väljer tryggheten och förtroendet för en större plånbok. För han hade ju fått precis dubbelt så mycket minst om han hade gått i Premier League istället.
Det är såklart, vi vet ju inte, vi har ingen aning, men de här ryktena som har ju funnits, han började spela med Dortmunds U19-lag som 14-åring, ja. och har ju varit väldigt, väldigt bra väldigt länge, trots sin låga ålder, så det kommer vi nog aldrig få veta heller. Och det spelar ju aldrig ingen roll, om man ska vara riktigt ärlig, för att han är ju bra på fotboll.
Och, ja, men precis så.
Och han kommer vara bra för många år framöver. Så att, ja.
Ålder är ju då faktiskt bara en siffra.
Ålder är ju verkligen bara en siffra. Efter, fram tills att man fyller 40, då blir det en börda.
Vi... ja, du, 30 går det sträcket på, men vi kan fortsätta vidare. Så.
Ja, herregud. Vi ska svara på lite frågor. Vi har fått in jättemånga sådana. Måns Dahl undrar, hur hade ni formerat Chelseas elva om alla är friska, och vilka hade ni sålt i sommar? Ligger Koulibaly, Kukureya och Sterling illa till? Och då är det ju så här,
Kukureya ligga illa till.
Ja, då skulle man säga, skulle man då sälja Koulibaly, Kukureya och Sterling, då pratar vi, där pratar vi ungefär 1,6 miljarder i investering förra sommaren. Det säger ju någonting om vad det är som håller på, vad de håller på med i den här klubben just nu. Nej, jag tror att visst, ingen av de här spelarna har ju kommit in och varit så bra som supportrarna hade hoppats, men Kukureya fortfarande ung, fortfarande jättespännande, han behöver kanske få lite tid, och framförallt nu när Graham Potter har kommit in, som jag har fått ut så mycket av Kukureya i Brighton, så tycker jag definitivt att det, han ska ju ha speltid så att han får spela in sig i den formen han hade förra säsongen.
De två andra är lite värre ut. Alltså, Koulibaly ryktas ju på riktigt bort nu, och vi har pratat lite om det, vilken extremt misslyckad värvning det har varit hittills. Det är ganska sanslöst hur misslyckad den värvningen har varit hittills.
Det är en av säsongens stora floppvärvningar. Det är ju inget...
Utan tvekan.
Inget snack om saken. Och han kostade ju visserligen inte den där miljarden som han gjorde för ett par år sedan, men han kostade fortfarande rätt mycket pengar och har väldigt hög lön. Så det är klart att om det finns någon som är intresserad att ge honom en chans någon annanstans, så tror jag att Chelsea kommer lyssna på det.
Inter.
Ja, det kanske är Inter då. Han kanske behöver röra sig tillbaka ner till Italien.
Lilla lånet kan det bli. Tänker man.
Ja,
nej, men alltså, när de värvar Badia Chile nu, det pratas om att man vill förlänga med Thiago Silva ytterligare ett år. Alltså inte till 2030 angående Thiago Silva, utan bara ett år den här gången.
Han sålde det snart en börda också.
Thiago Silvas? Ja, han spelar ju för sig som att det inte är en börda. Det har han gjort under många år. Men nej, alltså, de har ju värvat Fofana för jättemycket pengar tidigare. Och han ska ju komma tillbaka från en skada och få speltid såklart. Om de vill förlänga med Thiago Silva, de har värvat Badia Chile som jag tycker har gjort ypperligt hittills. Det finns inte så mycket plats för Koulibaly. Och då känns han ganska överflödig plötsligt. Så att jag vet inte. Det är... Och Sterling. Ja, de har värvat Mudryk, de har värvat Madueke. De ska värva en Kunku som vi ska glömma bort. Kai Havertz går fortfarande i planerna vad det verkar. Vem vet? Alltså om man skickar Sterling på lån till...
Nej, du kan inte låna ut Sterling. Nej, det går inte. Det går inte.
Sterling ramlar ner i rangordningen och känner att han vill bort och att det här inte alls blir som han ville.
Ja, men det är i så fall som en del av en flytt någon annanstans. Men Sterling är fortfarande en av engelsk fotbolls största stjärnor.
Men du har ju värvat 80 vänsteryttrar för att ersätta honom. Så uppenbarligen verkar det ju inte ingå i några planer just nu.
Nej,
ska ju Mason Mount i den här ekvationen också. Men alltså, om vi återgår till grundfrågan, hur skulle Chelsea ställa upp med alla friska idag?
Nej, så i min värld så ställer väl inte, så tar väl inte någon av de här tre plats. Den som tar plats för mig är väl Sterling faktiskt.
Kukureya tar plats som vänsterback. Jag tar honom före Chilwell.
Du gör det ändå?
Ja, ah, det gör jag.
Inte på form
James
för mig.
James givetvis alltså. På högerbacken. Och så har du... Ja, det jag gissar på ändå skulle bli Badia Chile, Thiago Silva. Mm. Nu har du ju värvat Fofana för de pengarna. Då kan man tänka att han egentligen är tänkt att spela. Och då ska man väl göra en trebackslinje och sätta Kukureya, James som wingbacks. Mm. Två mittfältare i mitten. Kanté om han är frisk. Jorginho om han är frisk. I dagsläget.
Oh.
Mount. Ja, vad blir det sen då? Ja, och sen Mudryk eller Joao.
Ja. Oh.
då är det inte mycket plats för Sterling.
Nej, det är sant. Det är sant. Jag hade faktiskt glömt bort att Joao Felix var där då också.
Vi gjorde ändå 60 minuter innan han blev utvisad. Ja, men han är ju bara här under våren, verkar det som, några månader. Så får vi se om de fick köpa loss. Och så ska vi ha Nkunku i den här mixen.
Ja.
Nkunku är ju värvad för att spela.
Ja.
Så vad är liksom planen?
Jag tror att de kommer behöva sälja Mason Mount.
Tror du verkligen att de säljer Mason Mount?
Det vore ju ett oerhört misslyckande för alla inblandade på något sätt, känns det som. Men,
jag såg något löst rykte om Liverpool och Mason Mount.
Ja, jo, jag såg också det. Men jag skrev av det i hjärnan. Men tänkte att det handlar nog mer kanske om att Mason Mount agent sonderar terrängen mer än att Liverpool tittar på att betala jättemycket pengar för Mason Mount just nu.
Så är det ju givetvis. Men det är som sagt, vad är planen? Alltså nu, de var fortfarande inte värna inne i Sverige. Jag tycker Enzo Fernandes börjar framta som den bästa av köpen om de skulle värva honom för det här hiskeliga överpriset. För det spelar de bokstavligt talat behöver på mittfältet.
Ja, verkligen. Så är det.
Alltså, det är ju där problemet ligger. Alltså Caicedo är samma sak. Det är den typen av spelare de behöver få in. Alltså de andra positionerna ser ganska bra ut. Alltså de behöver inte en ytter till.
Nej, de behöver verkligen inte en ytter till.
Men Ziyech ska väl någonstans nu. Han är väl
ja, Ziyech ska ju skeppas, så är det ju.
Och det kommer ju faktiskt lite uppgifter här om att man funderar på någon form av swap-lösning med Barcelona. Man skickar Ziyech till Camp Nou och får Kessié i utbyte.
Ja.
Vilket jag tycker har varit bra för Chelseas del. Ja. Huruvida det har varit bra för Barcelonas del ska låta så osagt.
Nej.
Jag tycker i och Ziyech är väldigt bra att hålla honom högt. Men...
Jag tror också det, men jag tror ändå att Ziyech... Jag vet inte. Jag tror att han kommer hamna i Ajax igen.
Nej, en bättre klubb än där borde väl hamna, eller?
Nej, inte så säker på det. Han är ju, vad är han, 31?
Han var gammal.
Han har ju inte tiden framför sig, liksom.
Helt briljant i VM.
Det var han, absolut. Och han är...
Nej, jag tror att Ziyech har en framtid i en annan klubb. Jag som där han får lite mer förtroende. Jag tycker det är en gudabenådad fotbollsspelare.
Han fyller 30 nu i mars. Så att...
Ja. Ja. Men de sitter, alltså det jag menar med att det piggar upp med Todd Bowley, att man vet inte vad de håller på med och det är väldigt underhållande att följa och det, man har ingen aning om vad det ska sluta i.
När jag googlar det så ser jag att det dyker upp mycket Everton-rykten på Ziyech också.
Och vilken värvning det hade varit för dem.
Ja, de behöver ju få in någonting som kan skapa något.
Jag förstår ju inte varför Milan inte bara har slagit till. Jag kan inte förstå. Nej, det.
Italien finns ju definitivt som ett alternativ.
Ja, men alltså, han hade ju passat så bra i Milan. Mm. Det stör mig att han inte har gått till Milan på något sätt. Att han inte blev av i sommar, utan det bara var ett rykte som levde under hela fönstret utan att det blev något konkret överhuvudtaget.
Mm.
Så sitter de där med Salemakers Junior och Messias just nu och ser ut som det gör.
Ja. J. Albin 5 skriver: varför spelar inte Maguire under Simeone redan? Det kan man ju verkligen fråga sig. Jag menar, om någon mittback är Simeone-kompatibel så är det väl Maguire.
Jag tycker fortfarande att alltså, nu verkar ju inte Ten Hag vara intresserad av att släppa honom på något lån eller någonting i vinter, att de är ganska nöjda med sin uppsättning som den är. Men alltså, det hade inte varit dumt för West Ham. När det ändå pratades lite om West Ham, det hade varit en väldigt smart värvning av dem, tycker jag.
Jag
ser ju hellre, om jag tar United-backar, ser jag ju Victor Nilsson Lindelöf som är Simeone-kompatibel och spelar i den backlinjen under Cholo än vad jag ser Maguire. Och om Atletico ska värva så är det inte Cholo-kompatibla spelare. Egentligen de ska gå efter att bygga något nytt. Då tror jag inte Harry Maguire ingår i en sån ekvation.
Nej, det tror inte jag heller. Men så här, Harry Maguire har fått mycket skit de senaste åren. Han är inte en så dålig mittback, men han är så dålig i fel system. Han är så dålig om han ska täcka stora ytor. Om han får spela rättvänd, om han får täcka lite mindre ytor, om han ska vinna sina dueller, så är han en alldeles utmärkt mittback. Det har vi sett i landslaget, vi såg det tidigare i karriären.
Verkligen,
så att, verkligen. Ett lag med det behovet, typ West Ham, eller typ, jag vet inte, eventuellt...
Egentligen Atletico.
Atletico, alltså Simeone. Där hade han ju kunnat vara alltså faktiskt hur bra som helst.
Risken är väl i och för sig att han skulle bli lite för blottad i La Liga på att du hamnar i en helt annan form av mot en situation om du spelar i ett topplag. Alltså det är väldigt få mittbackar som kunde lösa det. Alltså, typ Sergio Ramos gjorde under 10 år när han hamnade ensam mot 4 pers för att alla andra var uppe i offensiven och sprang. sådana situationer, men det är Atletico är något annat, för du hamnar inte riktigt i de situationer skulle göra i typ Real eller Barca, för där måste du ha spelare som är extremt alltså anpassningsbara och kan täcka stora ytor på ett helt annat sätt. Mm. Ja. Men ja, nej, det finns många intressanta experiment man skulle kunna göra med att placera Harry Maguire i olika miljöer. Det är en sak som är säker i alla fall.
Ja, ja, verkligen.
Och man vill se Harry Maguire abroad, bara för att.
Men absolut. Men framförallt, jag vill se Maguire i en roll och ett lag som passar honom. Man vill ju alltid att spelare ska få spela i en miljö där de kan få vara sitt bästa. Sin bästa spelare liksom. Jag hade hellre sett honom någon annanstans.
Olympiakos. Återförenat med Grekland.
Ja, kanske ska vi hålla sig borta från Grekland. Sebastian Brattberg skriver Bångsbo till Liverpool. Och det här var ju någonting som dök upp igår eller föregår eller vad det var.
Att alltså, Blåvitt, det var konstigt.
Blåvitts mittback Bångsbo ska då vara av intresse för Liverpool. Och det är ju klart att, jag menar, alla de här stora klubbarna har scouter överallt och de hittar man en spännande. Han är ju en spännande mittback. Han är ung. Han har seniorerfarenhet. Han har varit väldigt duktig under förra säsongen.
Men har du sett hur det här ryktet föddes?
Nej.
Alltså det är Liverpools hemsida som ändå rapporterar om transferrykten ibland. Det vi tycker också är en intressant sak i sig, att en officiell hemsida rewriter transferrykten. Det är en annan sak. Men Liverpool gör ju det i alla fall. Och då i den här artikeln så refererar de till svenskafotbollstransfer.com. Mm-hmm. Som har med då en lista på spelare som kan vara intressanta för utlandet, där Bångsbo står. Och så står det klubbarna skulle kunna tänkas gå till Liverpool. Och då är det väl att Liverpool har varit och scoutat och tittat på honom någon match eller någonting.
Ja.
Men det är liksom, det är så otroligt underligt steg. Och jag har inte sett någonstans att det finns någonting konkret om att Liverpool faktiskt vill värva Johan Bångsbo.
Nej, i vilket fall som helst så handlar det inte om någon värvning till startelvan här och nu.
Nej, det här är en Sepp van der Berg-värvning.
Ja, precis, i sådana fall.
Det är vad det är.
Antagligen en värvning med utlåning liksom omedelbart. Kanske tillbaks till Blåvitt eller till
Preston.
Ja, någon klubb i League One eller eventuellt Championship. Vem vet. Men det var kul i alla fall. Det är inte så ofta den typen av allsvenska spelare ryktas till.
Men vi slår ju fast Johan Bångsbo på lån i Preston 2024 då.
Ja, fan vad han skulle trivas där.
Tror du det?
Ja.
Oh, faktiskt.
Man kan ha kul i Preston.
Jag tycker det är en jättespännande spelare, ska säga, Bångsbo, måste jag säga. Det med alltså mångsidigheten han har, alltså väldigt modern mittback på alla sätt och vis. Och det är kul att han till slut fick chansen och tog den i A-laget där i Blåvitt, tycker jag.
Nej, men han har ju alla de där egenskaperna. Han är stor, han är stark, han har bra fötter. Han är snabb, från vad jag har sett i alla fall.
Det är en ganska komplett mittback i sätt i åldern nu på alla sätt och vis. Och menar, har väldigt fina fötter.
Har man de grundegenskaperna och dessutom då är 1,90 plus lång i rätt miljö, så kan man ju, om inte annat, fostras till att bli en väldigt, väldigt bra mittback. Om man har det övriga, så att säga. Och dessutom
Chelsea
att han
kommer säkert värva honom också i slutändan.
Vad sa du?
Chelsea kommer värva honom i slutändan också.
Och dessutom då är man 19 år och har gjort en hel säsong som mittback i ett seniorlag, om det så är i Allsvenskan, som ju kanske inte är den bästa ligan. Så har man ju någonting.
Ja, så är det har han. Han kommer att spela i någon stor liga framöver.
Ja, ja, men det är jag också helt övertygad om. Just den typen av spelare, alltså stora, starka, tekniska mittbackar. De växer ju liksom inte på trän. Så att det är lättare än om man är en spretig winger som gör överstegsfinter. Den finns det fler av. Det finns ett helt Sydamerika fullt av sådana. Det är lite svårare att slå sig fram, kanske. Hör du, det var faktiskt allt vi hann den här tisdagen. Sillypodden är tillbaka som ett par dagar igen. Då lär det väl ha hänt ungefär lika mycket fram till dess, gissar jag. Det är väldigt mycket som surras om just nu i alla fall. Och sen så har vi ungefär en vecka kvar då till deadline day, och den följer ni ju precis som vanligt hos Sportbladet. Vi sänder hela kvällen, eller hur?
Det gör vi. Är
det prick en vecka kvar, va?
Det är prick en vecka kvar. Det är väl, vad blir det just nu i inspelande stund, så blir det väl en vecka och fyra timmar tills vi slår på strålkastarna i studion och sätter oss där med sedvanlig tilltugg och prat och allt och tar det här fönstret i mål. Det ska bli otroligt trevligt.
Mm. Då lovar jag att ha en var lite piggare än vad jag kanske var idag.
Jag trodde du skulle säga att då lovar jag ha på mig min King Gizzard Lizard Wizard t-shirt.
Ja, det kan jag ha i och för sig. Om det är någon som har glädje av den. Hörde ni, tusen tack för att ni har lyssnat. Sillypodden är tillbaka om ett par dagar igen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.